Hej och välkommen till dagens gudstjänst här i Centrumkyrkan Falun. Jag heter Frans Kempe. Jag vill önska dig välkommen du som ser på det här på nätet. Vi har också förmånen att idag också välkomna Säter till oss. Elim församling i Säter ska vara med oss digitalt. Idag kommer det lite speciellt. Som ni ser i bakgrunden så kommer vi att dop. Det Sebastian kommer att döpa sig tillsammans med Peter. Kulander kommer att döpa honom. Sen kommer det lovsång av Kristina och Sten. Ingvar Karlsson kommer också vara med i dopet en stund. Och vi ska börja med att läsa en text som Sebastian har begärt att vi ska läsa. Det heter Fotspår. Så här blir det. En natt hade jag en dröm. Jag drömde att jag gick längs en strand tillsammans med Gud. På himlen trädde bilder ut mitt liv fram. Jag såg på varje bild två par fotspår i sanden. Ett par var mina och det andra paret var Guds. När den sista bilden syntes såg jag tillbaka på fotspåren. Jag upptäckte då att många gånger under mitt liv fanns det endast ett par fotspår. Jag såg också att detta var under de mest ensamma och svåra stunderna i mitt liv. Detta bekymrade mig mycket och jag frågade Gud om detta. Gud, du sa att när jag en gång bestämmer mig för att följa dig, att du skulle gå med mig hela vägen. Men jag ser bara under de svåra tiderna i mitt liv finns bara ett par fotspår. Jag förstår inte varför du lämnade mig när jag behövde det som mest. Gud svarade, mitt kära barn, jag älskar dig och skulle aldrig lämna dig. Under tider av svårigheter och prövningar, när du bara kan se ett par fotspår, då bar jag dig. Tack Gud för den här gudstjänsten. Jag lägger den i dina händer. I Jesu namn. Amen.
Ja, Sebastian, vilken dag du ska döpas idag. Då har du längtat efter en tid och fått uppenbarat för dig, kan man säga, att det är en viktig del. När kom du till tro på Jesus?
Jag satt häktad och riskerade att få ett långt straff. Och det kändes som att alla övergav mig, men jag pratade med en pastor där och jag fick en stark upplevelse av Kristus, av Jesus. Och jag läste även en bok där jag upplevde en frid och ett ljus inombords. Och då började jag gå in i det och prata om det. Så att,
ja. Ja, och nu ska du begrava det gamla livet. Allt som har varit söndrigt och trasigt och sånt, det får vi begrava i dopets grav och så får vi uppstå tillsammans med Jesus. Och det är någonting som vi gör, vi döper oss för att Gud vill att vi ska göra det. Vi hade ju dopundervisning om det, du och jag. Och det är väldigt viktigt att det är någonting som kommer från mitt eget hjärta, att jag har fått ljus över det här och vill gå den här vägen och förstår innebörden av det. Ingvar Karlsson jobbar ju som pastor i häktet. Och han ska läsa något ord här nu. Och han gläds alldeles speciellt över ditt dop, det vet jag.
Ja, men tack för inbjudan, för att jag fick komma med på den här högtiden, för det är verkligen en stor dag det här när en människa vill döpa sig till Kristus. Och eftersom det var länge sedan jag var här så i kyrkan, så passar jag på att dela ett Guds ord här också. Och då läser jag först ifrån Romarbrevet, det 10:e kapitlet. Och då står det så här. Fråga inte i ditt hjärta vem ska stiga upp till himlen, det vill säga för att hämta ner Kristus, eller vem ska stiga ner i avgrunden, det vill säga för att hämta upp Kristus från de döda. Vad säger den då? Ordet är nära dig, i din mun och i ditt hjärta, det vill säga trons ord, det som vi förkunnar. Ty om du med din mun bekänner att Jesus är Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli räddad. Hjärtats tro leder till rättfärdighet och munnens bekännelse till räddning. Skriften säger, ingen som tror på honom ska stå där med skam. Det är ingen skillnad på jude eller grek, alla har samma herre. Och han ger av sin rikedom åt alla som åkallar honom. Ty var och en som åkallar Herrens namn skall bli räddad. Amen. Här står det att vi inte behöver åka upp till himlen för att hämta Kristus ner. Utan det står att ordet är dig nära i din mun och i ditt hjärta. Trons ord. Och det är fantastiskt med Herren att han är nära överallt, över hela jorden. Och han möter oss genom sitt ord och genom sin helige ande. Det spelar ingen roll om vi är häkte, fängelse, sjukhus, på slottet eller i djungeln. Gud är där. Och när vi läser Guds ord och är öppna för honom, då är han nära. Och det tycker jag är så stort. Och här läste jag också att han har rikedomar att ge åt alla som åkallar honom. Och det här är rikedomar som egentligen inte går att värdera i pengar, utan det är någonting mycket större. Och jag samtalade med en man i fredags på häktet. Och jag hade pratat med han en vecka tidigare också, och han hade blivit anmäld för en sak som han hade gjort. Och han var fruktansvärt deprimerad och han mådde jättedåligt. Men sen igår, men förra veckan pratade jag med han och han berättade och det här. Och då slutade vi med vårt samtal med att jag la händerna på honom och så bad jag till Herren att Herren skulle vara med honom. Och nu berättar han då i fredags att på natten när han hade legat och sovit så hade han vaknat en 12 timme på natten. Och kände sig så manad att han skulle börja be. Så han gick upp och han böjde sina knän vid sin säng och så bad han en lång stund till Herren. Och så kom han att tänka på vad Jesus har sagt. Han säger, förlåt oss våra skulder så som vi förlåta dem oss skyldiga är. Och när han fick det här ordet till sig så fick han frid i sitt hjärta. Och han kände sig så glad och han kände sig stark. Och han förstod att allt skulle gå bra för att Herren skulle ta hand om honom. Och så var det också första gången som jag hade förmånen att träffa Sebastian. Du hade fått en bok utav prästen Anders. Och det var någon bok om, vad sa du, att bli helad i sitt inre eller någonting. Ja. Och du berättade hur du var fylld utav hat mot någon. Men så hade du tagit emot Jesus. Och du hade blivit frälst. För Gud var där. Han förlät dig dina synder. Och du bestämde dig för att börja leva för han. Jag tycker det är så fantastiskt att uppleva det gång på gång. Att Jesus, han är nära varje människa som tror på orden i den här boken. Och som vågar be till honom. Det tycker jag är så fantastiskt. Och orden i de här boken, det handlar om Jesus Kristus. Det handlar om hur Gud älskar oss människor. Hur han sände sin son till den här världen. Hur han dör för oss och uppstår för att vi skulle ha gemenskap med honom. Och det är det som kommer att ske nu också. Du dör och du bekänner att Jesus dog för dig. Och att Jesus uppstod, att han lever och att du vill leva med honom. Rikedomar, det kan man snacka om rikedomar. Och det här ska du få leva i, de här rikedomarna som Gud har att ge. Och jag tänker också på ett annat ställe i Bibeln där Jesus säger att Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och förgöra. Men jag, säger Jesus, har kommit för att ni ska ha liv. Liv i överflöd. När du blir begraven i vattnet så uppstår du också och tar emot ett nytt liv. Där du får dela alla rikedomar som Jesus har. Alla dina brister och svagheter, det får du lämna till han. Och han, och hos han får du ta emot allt vad han har. Och då blir du inte fattig, Sebastian. Utan då kommer du att växa i glädje och insikt. För hos Jesus finns allt som vi behöver. Så bara tro på honom, älska honom och följ honom. Och det här löftet, det gäller ju inte bara dig. Det gäller alla som lyssnar här nu och ser på det här. Och alla som får nåden att höra berättelsen om Jesus Kristus. Alla. Om man har varit kristen en timme eller om man har varit kristen ett helt liv. Det är samma. Rikedomar åt alla som ber till honom. Så Gud välsigne dig. Nu är det coronatiden. Nu får inte kramas, men jag gör det ändå. Ja. Gud välsigne dig. Sebastian, ha det så bra nu. Gud välsigne dig. Tack.
Om tro på Jesus döper jag dig till Kristus i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. Amen. Amen.
Efter kollektsången kommer Annette ha ett söndagsskolinslag.
Ja. Hej, det är jag som är Annette och jag är en av söndagsskolledarna här i Centrumkyrkan. Jag brukar när jag har söndagsskolan alltid ha en liten ledtråd vad bibelberättelsen ska handla om. Och det jag har med mig idag... Jaha, ska jag hålla upp? Syns det? Jag kan berätta. Det är 5 brödbullar och 2 fiskar. Du som tittar på avstånd, du känner inte lukten, men vi andra kanske känner lukten av de här fiskarna. Och mina söndagsskoleelever, de brukar vara väldigt snabba med att komma fram till vad berättelsen ska handla om. De är otroligt duktiga. Och jag tror att ni som sitter här och de där hemma har kommit fram till att idag så kommer jag att berätta om brödundret. Det var ju så här att Jesus, och den här berättelsen den står i Johannes evangelium, att Jesus han gjorde ett under. Han mättade 5000, över 5000 människor. Och de här människorna, de var hungriga och Jesus gjorde att de blev mätta. Så, nu har jag en sak till jag ska visa. Nu får ni hjälpa mig om den syns, den här lilla illustrationen som jag har här. Berättelsen handlar alltså om Jesus. Det har vi här. Ni som sitter där ser ju inte, men ja. Det handlar om lärjungarna som alltid var med honom. Jag har ritat några lärjungar här som är ganska nära Jesus. Och så alla människor. Ja, 5000 kunde jag inte rita, men jag gjorde i alla fall ett gäng. De här människorna, de lyssnade på Jesus. Och de tyckte det var så spännande så de glömde bort tiden helt. Och blev hungriga. Lärjungarna här, i alla fall några av dem, de ser ganska bekymrade ut. De börjar fundera på hur, alltså de känner ett ansvar. Hur skulle de ha råd att fixa bröd till alla de här människorna? Det går de och säger till Jesus här. Sen handlar berättelsen också om den här lille pojken. Och han har en korg, typ som jag, med sin matsäck. Innan jag berättar vidare här, nu tar jag ner den, jag orkar inte stå och hålla, så ska jag prata om att vara hungrig. Nu vet jag inte om någon som sitter här har varit riktigt, riktigt hungrig någon gång. Så där som man, ja, magen kurrar högt. Man bara längtar och man kan inte tänka på något annat än mat. Så har det i alla fall varit för mig. När jag var riktigt ung och jag hade så lite pengar och jag skulle ha pengarna till, ja, då skulle det räcka länge. Så jag handlade inte tillräckligt med mat. Jag kunde inte tänka på något annat än mat, kommer jag ihåg. Och när jag blev bjuden, då blev jag ju så otroligt glad över att få något att äta och att få känna mig mätt. Nu har jag pengar. Nu är jag ju lite äldre och det finns mat hemma hos mig. Annars åker jag ju handla. Och affären är ju öppna jämt. Och så var det ju inte när Jesus levde. En annan sak på den här tiden när Jesus levde var att just brödet var så väldigt, väldigt viktigt. Man åt bröd till varje måltid. Det var verkligen brödet som gjorde att man blev mätt. Den här lilla killen då med sin matsäck. När jag läste den här berättelsen, då kom jag faktiskt tänka på hans mamma. Det är ju så. Vi mammor är ju viktiga. Och jag känner en annan mamma. Hon är mamma till min man. Och när hon gjorde matsäck till honom, då såg hon alltid till att det var extra mycket. Han hade ju mat kvar när han kom hem efter sina utflykter. Så jag tror att den här mamman tänkte lika. Det här är ganska så stor matsäck för en liten pojke. Så tänkte jag på alla de som förmodligen då, eftersom de var hungriga, inte hade fixat någonting. Jag tror inte den här mamman tänkte att maten skulle räcka till över 5000. Däremot ville hon ju att hennes kille inte skulle behöva vara hungrig. Så den här matsäcken vi ser, det var ju någonting som inte var möjligt, som Jesus gjorde möjligt. Det var ju ett under. Och ett under, det handlar ju om ett mirakel. Någonting som egentligen inte ska kunna bli, det blir. Som när Jesus gjorde döda människor levande igen. Och ni vet ju vad som hände. Mina söndagsskoleelever brukar ju liksom berätta nästan hela historien istället för mig. För att de kan ju det här. Vi vet ju vad som hände. Att när de hade varit så bekymrade, de här lärjungarna, för att de inte visste hur de skulle fixa bröd så var det en annan av lärjungarna som kom fram och sa, men här har jag ju en liten kille. Titta här, det är alltid något. Jag är ju övertygad om att om de bara hade börjat dela ut, då var det några stycken som hade fått. Men det som hände var att Jesus tog det och så tackade han Gud. Och sen började de dela ut brödet. All folket blev mätta. Och vi vet ju också, det blev ju massor med bröd över. De slapp vara hungriga, det vet vi. Och de blev ju jättenöjda, precis som jag när jag var ung och fick någonting att äta. Jag var ju, äntligen. Sen, några dagar efter, var jag ju hungrig igen. Och det var någonting mer som Jesus ville när han gjorde det här undret. För så var ju Jesus. Han ville ju få folket att tänka en vända till. För de var ju jättenyfikna på honom. Det var ju därför det var så många som var här och lyssnade. De ville ju veta mer om Jesus. De såg ju att den här killen, han kunde ju jättemycket. Han kunde ju mycket om Gud, om skrifterna. Och han var ju perfekt som ledare. Det visste de. Men Jesus ville visa dem något mer. Han ville ju visa att han hade... Gud var något speciellt för honom. Det var hans far. Han sa, när människorna kom tillbaka, de blev ju nyfikna, så ville veta ännu mer om den här Jesus. Då sa han till dem, jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig hungra. Den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta. Och det här betyder ju att det var ju inte bara bröd för dagen som Jesus ville ge alla människorna. Utan han vill ju att vi, när vi är oroliga, ledsna, bekymrade. Det kan vara både stora saker, små saker. Så vill han att vi ska komma till honom. Han vill ge oss kärlek, trygghet och lugn här. Och vi ska avsluta med att be. Och söndagsskoleeleverna har fått lite förhandsinformation idag, så att kanske en del av er har hunnit göra en loppa. Och för er som inte vet vad en loppa är, så är det något som är jätteroligt. Man behöver bara ett papper och en sax och lite pennor. Och viker. Nu fick jag hjälp att vika här för att jag är lite fumlig sådär. Men sen får man flera flikar som jag då har färglagt i varsin färg. Under varje flik så har jag förväg och kanske du där hemma skrivit någonting som jag vill be för. Och nu Maria ska du få hjälpa mig. Du ska få säga en siffra, men vänta lite grann så jag... Så, syns den här? Ja, okej. Okay. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nu ska Maria få titta på färgerna här. Maria valde rosa. Ja. Det jag har skrivit är att jag vill be att alla barn i hela världen ska få gå i skolan. Det tycker jag är jätteviktigt. Och du där hemma och du som sitter här, om du vill göra en böneloppa, du skriver det som känns viktigt för dig. Så börjar vi med att man ber för det som du har nära ditt hjärta. Tyst. Och så avslutar vi med att tillsammans högt be Gud som haver. Gud som haver, barnen kär, se till mig som liten är. Vart jag mig i världen vänder, stå min lycka i Guds händer. Lyckan kommer, lyckan går. Du förbliver fader vår. Amen. I en bok som heter så här. 100 kreativa böner. Och den har skickats hem till alla familjer i kyrkan. Och här hittar du både den här böneloppan. Det är bön nummer 66. Och massor med andra. Ett bra tips.
Vi Jag heter Peter Kullander och jobbar som pastor och föreståndare i LP-arbetet. Och vad är då LP-arbetet för dig som inte vet? Jo, det är ett arbete där vi jobbar med beroendevård på kristen grund på många platser i landet. Och jag och min fru Maria Kullander, vi jobbar här i Centrumkyrkan i ett arbete som har vuxit fram i församlingen här med ett stödboende. Och jag är jätteglad att få stå här och få förkunna Guds ord. Och jag tror jag är inte bekväm med den här tekniken. Jag tror jag övergår till min trygga papperslapp här istället. Tänk vad underbart det är. Vi har varit med om ett dop nu. Och varför blev det ett dop i Sebastians liv? Jo, därför att han hade mött Jesus. Han hade fått uppleva att det finns någon att gå till som kan förlåta och upprätta mitt liv. Och som har öppnat en väg för mig. Och så är det. Jag hade ju som satt som rubrik för det här. Det låter ju så väldigt stor en rubrik. Men det är väldigt viktigt att liksom konkretisera vad man ska tala över. Och det här området då, förlåtelse. Förlåtelsens tre dimensioner. Då tänkte jag, det går igen det där med tre. Det är ju så, Gud, han är ju tre. Han är fadern, han är sonen och han är den helige ande. Och du och jag, vi har också tre bitar i våra liv. Det är ande, själ och kropp. Och förlåtelsen, den spänner över alla dessa områden i våra liv. Och vad är det för förlåtelse som jag vill förkunna om? Jo, jag vill förkunna om den förlåtelse som Bibeln talar om. Och vi kan läsa tillsammans i Johannes, 1 Johannes 1:9. Där Johannes, det var en apostel som hade vandrat tillsammans med Jesus och som hade en mycket nära relation med Jesus och hade upplevt försoningen i honom. Och det är ju det här ordet i 1 Johannes 1:9. Om vi, du och jag, bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Och jag ska läsa en parafras samma versar som gör det lite lättare för oss att förstå innebörden i ordet. Men om vi, du och jag, bekänner våra synder för Gud, då håller han sitt löfte och är god mot oss. Så han förlåter oss våra synder och tvättar oss rena från allt ont vi har gjort. Om du och jag påstår att vi inte har syndat, då säger vi samtidigt att Gud är en lögnare. Och visar att vi inte har släppt in hans budskap i våra liv. Alltså talar Johannes om förlåtelsen som vi alla får genom att ta emot och bekänna vårt liv, kan man säga. Vår synd. Ja, men synd, det låter ju fruktansvärt och kränkande och jobbigt och obehagligt. Och det gör du ju innan liksom det här ordet liksom har fått komma in i mitt liv som vi läste. Och liksom uppenbara för mig mitt behov av att få förlåtelse av Gud. Och det får vi genom att bekänna. Och det där kan ju se väldigt olika ut i våra liv. En del människor har mördat någon, en del människor har stulit. Och en del har gjort det ena och det andra. Men Guds ord säger att vi alla är syndare inför honom. Och allt det som har belastat oss och tyngt ner oss i vår själ och samvete blir du och jag friköpta ifrån genom tron på Jesus Kristus. Och då handlar det om att du och jag ska komma i det där läget. Då Guds ord får komma in i våra liv och uppenbara det för oss. Det ju, händer ju inte genom att jag säger här att alla människor syndar och avsaknar av Guds härlighet. Men det är ju Gud som säger det genom sitt ord. Det här ordet som vi läser ur Bibeln, det är ju inspirerat av den helige ande och nedskrivet av människor. Och det var som jag hörde en sa att Gud menar det han säger. Så vi behöver inte vända och vri på det. Han är väldigt tydlig Gud till dig och mig. Hur det är ställt med oss innan vi tar emot förlåtelsen genom Jesus Kristus. Och få liv som Ingvar talade om. Det sker en förvandling i mitt liv. Och jag blir av med något i mitt liv. Och jag får liv. Och jag får förlåtelse. Jag får befrielse. Och det här är ju ett faktum som sker. Vi har ju väldigt svårt med förlåtelsen. Vi har svårt att förlåta andra. Vi har svårt att förlåta oss själva. Och det är ju ett väldigt stort och brett område inom psykologin och inom den terapeutiska sfären. Och man jobbar hela tiden med det här och lyfter fram hur viktigt det är att kunna förlåta och lämna och gå vidare i livet. Men jag vill inte säga något negativt om det. Det är väldigt bra att man jobbar med det. Men här handlar det om att Gud förlåter dig och mig. Rakt igenom. Oavsett vad vi har gjort. Och meningen med Guds förlåtelse är att vi ska bli fri. Och kunna leva i det liv som du och jag är skapade till. Gud älskar sin skapelse. Han älskar dig och mig. Och han har ämnat dig och mig att leva i gemenskap med honom. Men du och jag har valt helt andra vägar i livet. Och gått våran egen väg nu och då. Men Gud vill föra tillbaka dig och mig in i förlåtelsen. Och in i gemenskapen med sig själv. Och ta oss ut ur ett självdestruktivt liv där vi hela tiden ältar och deltar och vänder och vrider på allt vi har gjort. Och vi bär det där som en stor tung ryggsäck i våra liv. Och det liksom förpestar och det förgiftar hela våran inre tillvaro och våran sinnesvärld. Och vi behöver liksom få uppleva att Gud kommer in och lyfter av oss det här. Och därför är det ju så väldigt viktigt att Bibelns budskap får genomsyra dig och mig. Och vara liksom hela tiden närvarande i ditt och mitt liv. Så vi hela tiden påminner oss om den här förlåtelsen som vi har fått av Gud. Bibelns budskap är att det går att bli fri, fullkomligt fri från det förflutnas belastning. Är det möjligt? Ja, Guds ord säger det. Gud säger det och han menar det han säger. Och då kommer man ju in på det här när man nu har vänt om till Gud och man har bett honom om förlåtelse. Man har fått uppleva att man är förlåten. Så kommer man ju in på det här liksom med minnesregistret och att kunna förlåta sig själv och det här ältande. Men då är det viktigt att vi speglar oss i vad säger Guds ord om det här. För förlåta mig själv, det är ju egentligen omöjligt. Det är bara Gud som kan förlåta. Så det handlar ju om att jag ska liksom spegla mig i det Gud har gjort, att han har förlåtit mig. Och då får jag lägga mitt liv i det. Och då får jag lägga min förtröstan i det. Och då får jag låta Guds ord överbevisa mig om att jag är förlåten. Och då står det i psalm 103:10. Han handlar inte med oss efter våra synder och lönar oss inte efter våra missgärningar. Ty så hög som himlen är över jorden. Och så väldig hans nåd är över dem som fruktar honom. Så långt som öster är från väster låter han våra överträdelser vara från oss. Som en far förbarmar sig över barnen, så förbarmar sig Herren över dem som fruktar honom. Vad underbart. Han handlar inte med oss efter våra brister, våra missgärningar. Utan hans nåd är så långt som öster från väster. Det är hur långt som helst. Det är ju evigt. Öster och väster, det möts aldrig. Det är stort. Så stor är Guds nåd över ditt liv. Men du och jag behöver kapitulera. Och inte försöka och liksom förlåta oss själva. Utan vi behöver vända oss till det som Gud redan har gjort. Han hjälper dig och mig att bli barmhärtig mot dig själv. Vi kan, många människor och inklusive mig själv, jag har den erfarenheten i mitt liv att jag har gjort många dåliga saker och jag har blivit frälst och kommit till tro på Jesus och jag vet att han har förlåtit mig, men så har minnet börjat spöka och man har börjat brottas med saker i sitt liv och så har man blivit som en tyrann i sitt eget liv, en obarmhärtig, det är fruktansvärd person över sitt eget liv. Och därför är det så viktigt att liksom spegla sig i Guds ord hela tiden. Och umgås med människor som kan påminna oss om att du är förlåten. Du är befriad. Du har lämnat det gamla och du har drängt dig i dopets grav och du kan leva ett nytt liv. Men så kommer de här minnena, spökena igen. Och drabbar oss. Och vi frestas att gå in i liksom en destruktiv cirkel igen. Och plåga oss själva. Och det kan bli nästan som en livsstil. Så till sist så har man svårt att släppa det. Och vad händer då i mitt liv? Jag lever så. Jag får en dålig atmosfär utåt. Jag får dåliga relationer. Människor trivs inte i min omgivning till sist. Utan jag blir isolerad och instängd och nedtyngd och fruktansvärt dåligt mår man. Och vad behövs då? Ja, då behöver man återvända till det här. Då behöver man återvända till den som kan befria, den som kan skapa liv och den som kan utplåna synd. I Mika, en bok i Gamla testamentets 7:e kapitel och 19:e vers, så står det: han skall åter förbarma sig över oss och trampa våra missgärningar. Du ska kasta alla deras synder i havets djup. I Zakaria 44:22 står det: jag har utplånat dina överträdelser som ett moln, dina synder som en sky. Vänd om till mig, ty jag har återlöst dig. Om era synder än är blodröda, skall de bli snövita. Om de än är röda som schalakan, skall de bli vita som ull. I Jesaja 1:18. Dessa bibelord ska vi spegla oss i. Hur den har sett ut i våra liv. Det finns ett bibelord om förlåtelse över fruktansvärda saker som vi människor kan göra mot varandra. Och det är Gud som vill lyfta av det från dig. Och upprätta dig så du kan börja leva ett nytt liv. Så du kan börja vandra framåt och gå vidare utan att ha det gamla livet som en plåga och släpandes efter dig. Det var någon som hade någon liknelse om det här med synden. Och dess karaktär. Och det här med oförlåtelse och sånt. Det fanns något straff i Mellanöstern. För när någon hade mördat, så band de fast liket på ryggen på personen. Så de fick gå med det här liket som liksom trängdes in och förgiftade människan tills den dog. Och så är det att gå och bära på sitt gamla liv och leva i oförlåtelse, oförsoning och syndens karaktär, den liksom tränger sig igenom och förgiftar hela min tillvaro. Det är en fruktansvärd metafor, men den är ganska klar och tydlig hur stark den här kraften är och hur giftigt det kan vara i våra liv. Vi ska inte vara så långa när vi har de här Zoom eller YouTube-gudstjänsterna. Men för att få med helheten som vi behöver få den här tredimensionella balansen i våra liv, så handlar det också om att kunna förlåta din nästa som sårat dig. I Herrens bön säger Jesus oss att be vår himmelske fader förlåta oss våra skulder, så som och vi förlåta dem som står i skuld till oss. I Matteus 6 och 12. Lukas 7 och 47. Därför säger jag dig, hon har fått förlåtelse för sina många synder. Det är därför hon visar så stor kärlek. Men den som har fått litet förlåtet älskar litet. Ja, när vi nu har fått så mycket förlåtelse, fått en upprättad Guds gemenskap, fått uppleva Guds kärlek i våra liv, så kan vi genom det förlåta den som vi egentligen inte kan förlåta. För vi kan inte förlåta den människan i våran egen kraft. Utan det är Gud som utgjuter sin kärlek genom sin ande i våra liv. Så att vi kan börja bearbeta det här. Och utifrån Jesu kärlek. Alltså det är ju han genom oss som förlåter. Och hjälper oss. Och lyfter oss ur den belastningen som det är. Att inte förlåta sin nästa, sin medmänniska. Och det där förstår jag, och det har jag också tänkt, att hur ska man kunna förlåta någon som har mördat mina barn och en del och en del. Men vi behöver inte fastna i det. Utan Gud har en lösning även i den människans liv. Men nu handlar det om dig och mig. Att du och jag tar till oss det som Jesus säger. Och han menar vad han säger. Att vi ska förlåta den som står i skuld till oss. Annars har vi den skulden över våra egna liv. Och det står i vägen mellan mig och min relation med Jesus. Och min möjlighet att få vara i försoningens tjänst. Som Paulus säger. Alltså du och jag, när vi är frälsta och kommer till tro på Jesus, så kommer vi in i tjänst för honom. Och då vill ju han naturligtvis att vi ska vara ett flöde för honom med försoningens tjänst och uppdrag i våra liv. Men ibland så korkar det igen sig i våra liv. Och det hamnar saker och ting. Vi är människor, och det finns ingen människa som kan gå genom tillvaron utan att bli sårad och få sorger och bedrövelse. Och det kan liksom fästa i våra liv. Även efter vi blir frälsta. Men där har du och jag ett ansvar och ett uppdrag tillsammans. Att lyfta fram de här sanningarna i Guds ord. Att vi behöver förlåta. Vi behöver bli förlåtna av Gud. Vi behöver förlåta oss själva, vilket vi inte kan. Vi får bada i Jesu förlåtelse. Och vi ska förlåta andra. För det är omöjligt att vandra här i livet utan att bli sårad och skadad av livet. Och att människor sårar oss och vi sårar andra. Ett hårt och oförlåtande sinnelag, det skapar ingen positiv utveckling i dina och mina liv. Det hindrar oss från det liv som Gud vill välsigna oss med. Och inte minst i äktenskapet, man lever ju väldigt nära varann och det går inte friktionsfritt alltid. Det finns hela tiden ett behov av och ett utrymme för förlåtelsens möjlighet. Och lever vi inte det, utan vi förhärdar oss i hårda ord och negativa attityder och så, då blir det inte bra. Då blir det ingen härlig gemenskap, utvecklande gemenskap, utan då blir det dålig atmosfär. Så ordet förlåt från hjärtat har en oerhörd betydelse i alla livets områden. Amen. Tack Herre för ditt eget ord Jesus, som vi kanske tycker är svårt och påträngande och jobbigt. Det är det för köttet, det är det för egot. Men vi vill ta till oss ditt ord Herre och låta det få forma våra liv och röra oss på djupet och föra oss ut i ljuset, ut ur mörkret och befria oss i vår ande, i vår själ och i vår kropp. I Jesu namn. Amen.
Då säger vi tack så mycket för den här gudstjänsten. Vi kommer avsluta med att be för veckan som kommer. Så tack för att du var med oss under gudstjänsten. Tack för allt gott du har gjort Herre. Och vi ber för den veckan som kommer här i Faron och i Säter, att du är med och hjälper var och en som ser på den här sändningen och det som står på deras schema under veckan Herre. Och så ber jag för våran regering också, att det är bra beslut Herre. Och ber för coronasituationen, att du är med där och styrker och hjälper. Och jag ber om du vill signa så här över var och en som ser på det här. I Jesu namn. Amen. Tack så mycket för dagens gudstjänst.